This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna Lottie och Johan till det här specialavsnittet av Dekonstruktiv kritik. Det här är nog första gången jag spelar in tre personer samtidigt, varför min mikrofon inte är lika bra som era mikrofoner. Välkomna.
Tack.
Tack.
Hur har det gått då för mig idag? Har jag vunnit på knockout eller?
Då tycker jag Liselott Agerlid, som Lottie heter, inleder.
Oj, jag vill bara allra först säga varmt grattis till dig Aron för detta. Du har verkligen vunnit idag.
Och vänta, innan du fortsätter bara, kan du presentera dig lite snabbt för lyssnarna?
Ja, det. Jag heter Liselott Agerlid och jag är jurist och jag jobbar hos advokat Rolf Åbjörnsson här i Stockholm. Och har intresserat mig av ditt mål, mest på grund av att det som åklagaren har sagt, att det här målet handlar om yttrandefrihet. Och hur den står sig i svensk rätt mot upphovsrätt. Och det har vi fått ett svar på idag.
Ja, så jag har vunnit alltså.
Du har vunnit, Aron.
Okej, och tack så mycket för grattiset. Så berätta, vad är det som...
Patent- och marknadsdomstolen hade att välja på egentligen för att du skulle bli friad från anklagelserna om upphovsrättsbrott. De hade att välja på om dina illustrationer uppvisar en egen individualitet till en sån gräns att det blir ett nytt och självständigt verk. Eller om man ska gå på det så kallade parodiundantaget. Och det som domstolen har kommit fram till, det är att man ska använda parodiundantaget. Och man har kommit fram till att även enligt svensk rätt och enligt EU-rätt och de tidigare domar från EU-domstolen som har funnits på det här området, så är dina verk parodier.
Men jag har inte verkshöjd. De är inte egna självständiga verk.
Nej, de är inte egna självständiga verk därför att här är tigen alldeles för lik originalet. Och det var meningen.
Ja, jag ville ju ha ett parodiundantag. Det är ju det som det handlar om. Men den här domen, förutsätter den att vi kommer nu införa de här tre kriterierna för vad som utgör parodi och satir enligt EU? I Sverige, i svensk lag?
Ja, det som domen säger är att de här tre, som de säger, kriterierna då, att de inte hindrar dig från att använda parodiundantaget. De säger att bland annat att det ska då, parodin måste inte ha en egen originalitet. Domen säger att den ska dock märkbart skilja sig från det originalverk som parodiseras, och det gör den. Och EU-domstolen har också tidigare sagt att det är tillräckligt med ett syfte som är humoristiskt eller förlöjligande. Och där kommer vi ihåg under förhandlingen i rätten hur vissa under förhandlingen försökte göra sig lustiga över att din bok inte är rolig.
Så är det.
Eller hur? Mm. Och då så är det så, här säger domstolen väldigt tydligt att det är inte det som är parodiundantaget bara, utan även förlöjliganden.
Det var, tyckte jag, lite konstigt i rättegången att de sa att omslaget kan inte vara satir om bokens innehåll är seriöst. Av flera anledningar, men den första anledningen jag kom att tänka på, det är ju att jag åtalades ju bara för omslaget. Åklagaren återkom ju hela tiden till att det här är inget med innehållet att göra. Och ändå så refererade han ju till innehållet som varande seriöst. Och också då ett skäl till varför omslaget inte kunde vara roligt eller förlöjligande, antar jag.
Absolut, och han höll ju på att läsa upp baksidan på boken flera gånger, så det var förvånande. Men jag tror att domstolen klarlägger det ganska bra när de skriver att ditt användande av en tiger har utgjort ett parodiskt inslag i din kommunikation. Så att det behöver inte vara att hela boken eller hela podden är en komedi. Och de säger också att du har satt tigern i en kontext som märkbart skiljer den från originalverket och att tigern i dina illustrationer bär på ett tydligt och förlöjligande budskap.
Men inte roligt dessvärre.
Nej, men jag tycker, jag har ju faktiskt egentligen min favoritmening i den här domen. Så här nördiga kan man ju bli som jurist. Så den är den här. De skriver: det faktum att parodin kan provocera ligger i dess natur och gör den inte otillåten i sig.
Exakt, jag noterade också den där, var det sidan 17, ja, precis. Ja. Längst ner nästan.
Ja.
Och det är ju faktiskt ett av satirens huvudsyften, att det ska provocera vissa. Inte alla kanske, men vissa.
Mm.
Särskilt de som udden är riktad mot. Och sen är det ju så här med satir och parodi att vanligtvis så refererar du ju till någonting som har hänt i verkligheten. Och det kan ju vara tragiskt eller fruktansvärt eller upprörande. Och då måste ju liksom innehållet i boken vara seriöst. Och omslaget är ju liksom en kommentar på det seriösa innehållet. En komisk kommentar, tycker jag själv i alla fall.
Visst använder din advokat uttrycket svart parodi?
Svart humor, svart, tror jag hon anklagade mig för att ha.
Mm. Ja, precis. Nej, sen alla de här sakerna som vissa också höll på med under huvudförhandlingen, att det skulle ha varit extra stötande att du använde en armbindel med en svastika på tigen, och vissa anklagelser som du ju fick av en av motparterna. Men då tydliggör ju domstolen det och säger att de vill särskilt understryka att den armbindel som Aron Flams tiger bär kontextuellt endast kommunicerar ett avståndstagande från de idéer som var förhärskande i Nazityskland. Så att det har ju varit glasklart för alla som överhuvudtaget har läst första kapitlet i din bok.
Utom möjligtvis Marie André, som jag misstänker har tagit del av innehållet. Hon beställde ändå två böcker redan i februari i andra upplagan, tror jag. Så.
Ja, hon fick ju tyvärr inte frågan.
Nej, men det står ju också i domen här att det exemplar som Marie André har lämnat in som bevis, det kvarstår som i beslag. Så staten har det exemplaret i alla fall.
Ja, men då får väl hon begära överprövning i sådana fall. Jag tror inte du ska lägga någon tid på det.
Men tror vi överhuvudtaget att åklagaren kommer att överklaga det här då?
Jag har svårt att se det, därför att det är en extremt tydlig dom som också, tycker jag, klarlägger parodiundantagets roll i hur EU-rätten ställer sig till svensk rätt i det här. Så jag har svårt att se att åklagaren skulle ha något intresse av att överklaga, därför att det som var målet för åklagaren var ju just att tydliggöra var gränsen går, och det tycker jag kommer fram i den här domen. Men sen har ju Marie André möjlighet att överklaga också, alltså Beredskapsmuseet. Så det är väl ett mer osäkert kort kanske?
Det kan det nog vara, men för att återvända till själva åklagaren. Så, för nu har han fått sitt förtydligande, och det är tydligen väldigt tydligt för dig som är jurist. Men för alla som jobbar med humor och satir i Sverige, hur ska vi förhålla oss? Kan vi gå till liksom InfoSoc och bara titta i EUs upphovsrättsdirektiv, titta på där... Vad är det? Paragraf 5.5, där upphovsrätt, alltså där det definieras vad som är parodi eller satir, och så kan vi utgå från det i vår fortsatta verksamhet.
Man ska ju förhålla sig till det som är gällande svensk lag och hur EU-rätten har tolkats i svenska domstolar i det här. Men jag tror att den här domen kommer säkerligen att vara till god hjälp och referens även för andra komiker än du och i andra situationer än din.
Men det är inte det jag skulle vilja. Det jag skulle vilja är ju att man inte behövde oroa sig för att lagens långa arm kommer att ta den om man gör sitt jobb som komiker. Och då undrar jag, kommer det fortfarande då vara så att parodiundantaget, som alltid i Sverige kallas för det så kallade parodiundantaget, att det liksom kan tillämpas så godtyckligt som det har gjorts i mitt fall?
Det får man får ju som sagt se hur det här kommer att användas framöver. Och tills någon säger någonting annat så tycker jag i alla fall att man kan... Nu är det här endast en tingsrättsdom. Vi vet inte om den kommer att överklagas och vi får se om den gör det och vad då blir resultatet. Men jag vet ingen annan dom i Sverige som det här klargörs mer tydligt i jämförelse med EU-rätten än den här.
Okej, okay. Så för oss som är lekmän, är det här prejudicerande på något sätt?
Det är som sagt, det är en tingsrättsdom.
Så det gäller inte?
Ja, men det är inte det att det inte gäller, men det är ju, varje situation är ju annorlunda och varje person har ju sin egen roll och gör sina verk på sitt eget sätt. Det är ju omöjligt att säga om alla som vill använda ett parodiundantag, om det sätt de gör det på, också skulle tolkas likadant.
Alltså det står ju i den här domen att det finns ju redan specificerat att om det är nedsättande mot, jag tror, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet, det de kanske kallar ras här, då gäller inte det här undantaget.
Ja, men man säger samtidigt är ju att dina verk, inte att det inte rör sig om någon diskriminering.
Jo, men jag är ju inte bara bekymrad om mina verk. Därför att om det är så att vi har ett parodiundantag som från fall till fall alltid ska avgöras av jurister, då kan ju staten alltid ingripa mot en enskild satiriker om den tycker att den är misshaglig. Och säga att det här är inte satir. Det här är inte parodi.
Nu finns det ju inte så mycket som hindrar staten från att ingripa när staten vill. Och det finns ju ingenting som hindrar någon att anmäla någon annan, precis som skedde i ditt fall. Och däremot så kan man nog kanske sova bättre på natten om man vet att du har drivit det här målet med det här resultatet. Och då, jag tror att man behöver inte vara lika orolig i alla fall som man var innan den här domen kom.
Det känns väldigt skönt att höra. Johan, har du någonting att inflika?
Nej, alltså inte annat. Det är en fråga till Liselott här. För att jag känner, när du och jag satt och läste igenom den här domen nu på lunchen här, så kände jag att det var en extremt välskriven för att vara så att säga, på tingsrättsnivå, om jag uttrycker mig på det sättet. Och det här, alltså motsvarande resonemang, alltså nu vet jag att du som jurist aldrig kommer ge ett klart ja eller nej på den här, men jag skulle kunna förvänta mig ett sånt här resonemang från en hovrätt. Vad är din kommentar på det? För att jag tycker att den är väl genomarbetad. Jag är förvånad. Det var ju så ungefär lika väl genomarbetat som där patent- och marknadsöverdomstolens hävning av ditt beslag. Alltså jag känner igen resonemanget. Alltså, resonemanget imponerade på mig för att vara en tingsrätt, om jag uttrycker mig på det sättet.
Ja, nej, jag kan inte betygsätta olika formuleringar i domar. Jag bara tycker att jag tycker själv, precis som du, att det här är en tydlig och klargörande välskriven dom.
Jag är ju inte jurist och riskerar inte några jobb i framtiden om jag säger att Carl Rosenmüller, som var domare i det här fallet, han har skrivit en väldigt, väldigt bra domslut. Och det är ju ytterligare, kan man säga, en näsknäpp på David Ludvigsson, åklagarens näsa.
Ja, alltså nu...
Liselott
duckar här. Nej, men jag kan säga det, för att jag tyckte att om vi då... Jag var ju med dig då med beslagsrundan i tingsrätten då. Och ett, efter att ha läst förundersökningen. Och två, den upplevelsen i tingsrätten. Ludvigsson avbröt inte ens sin semester, trots att han säger i pressrelease att det är principiellt viktigt mål. Mm. Och hade jag varit åklagare då, det kommer upp en tingsrättsförhandling mitt under sommaren som tar max en timme, ja, då skulle jag nog ha valt att nej, men jag går tillbaka i tjänst ett dygn här, för att själv han kastar in en vikarie. Och du kommer ju säkert ihåg det där, den där killen som han satt och hånflina och bläddrade lite förstört i papperna och sa att nej, det är liksom, det är klart att böckerna ska vara i beslag, och sen reste. Så det var ett lågt engagemang. Och sen så när vi såg då Ludvigsson då i tingsrättsförhandlingen, alltså jag tyckte att han det här är min subjektiva bedömning. Ett, han kändes skakig när han då läser på baksidan av verket då. Då kopplar han ju själv ihop illustrationen med innehållet och sen försöker han separera. Så att, alltså, han målade in sig själv i ett hörn från början, ansåg jag. Och sen så, jag tyckte inte han kändes helt övertygad om att han var på rätt spår. Och det är för att han sa ju det också i pressreleasen att jag är inte säker på att jag kommer vinna det här, för Flam har poäng i sin argumentation. Det säger han i pressreleasen.
Ja, men å andra sidan så sa han i sin slutplädering att han tycker att det brott han anser att jag gjorde mig skyldig till borde ge fängelse upp till 2 år, men att han på grund av att jag är tidigare ostraffad kunde nöja sig med villkorlig dom.
Jo, men vad jag vill säga, väldigt svajigt, alltså från förundersökningen och ända fram till slutplädering. Ja, det är oerhört svajigt, så att jag kände att nej, det här var det jag hoppades för på. Men som du och jag har pratat i telefon om flera gånger sen rättegången, att det är tingsrätt, det kan gå hur som helst.
Ja.
Men nu känner jag ändå att juridiken svarade upp mot de väldigt känslomässiga argument som målsäganden framförde.
Ja, jag undrar, Liselott, vad tyckte du själv om Maria Andrés slutplädering i rättegången?
Ja, hon uppförde sig nog på ett ganska aggressivt sätt, tyckte jag.
Men gillade du bildspelet? Ja, hon hade en PowerPoint-presentation där hon visade en bild på en kille som hon sa hette Adolf Hitler. Det var första gången jag hörde talas om honom. Men han hade tydligen gjort något dåligt enligt henne. Och sen visade hon bild på Anne Frank.
Jag kommer säga exakt vad jag tyckte om det. Det var faktiskt, jag har sällan mått så dåligt på någonting jag hört in, som någon säger. Där kommer alltså en person och kör ett bildspel med bilder från koncentrationsläger inför dig, när du precis har berättat att dina
mor och farföräldrar
satt i koncentrationsläger. Det är fruktansvärt, det är så dålig smak, det är så ohyfsat, det var en förolämpning, och faktiskt inte bara mot dig utan mot alla andra som med den historien som har utsatts på det sättet. Det är mot hela förintelseöverlevarkollektivet. Det var verkligen fruktansvärt att se.
Ja, det var lite häpnadsväckande från mitt perspektiv. För jag är ju bekant med Adolf Hitler från tidigare. Jag skämtade bara när jag sa att jag inte kände till honom. Men så tänkte jag så här efteråt, så här, men hon kanske la ner väldigt mycket tid på den där PowerPointen och inte orkade spola den efter att liksom, men det är ju också så att hon måste ju varit medveten om min börd med tanke på att hon har gjort research på allt annat jag gjort.
Det var en jättesnygg PowerPoint dock. Hon hade så här att det gled in från sidan.
Det var ju alltså, hon hade ju lagt ner tid eller betalat någon för att göra den, för att det där är... Det där hade hon, någon hade lagt ner väldigt mycket tid, och jag tänkte att det där var liksom fantastiskt grepp. Men så stannade det vid fantastiskt grepp under slutet, för sen kom innehållet, och det var ju så att man ramlade av stolen.
Ja.
Och just den här när hon då langar fram bilderna på Adolf Hitler, Anne Frank, frigivna koncentrationslägerfångar, och då har ju då Monique precis, alltså bara minuterna innan, ställt frågan angående det här.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
När hon kastade ut sig att hon anklagade dig för att vara en del av nordiska motståndsrörelsen. Mm. Och hon ganska oförskämt säger, det får ni hört, klara av med. Tänk inte svara, hör inte till saken där. Tänk, får ni ta med advokatsamfundet. Och sen så direkt efter kastar hon upp den här presentationen.
Ja. Mm.
Alltså, det, så att min uppfattning är att jag håller med Liselotta. Det där var bland det osmakligaste jag har sett. Och hon fick ju nog inte rättens sympatier på det greppet.
Nej, det verkar ju onekligen inte så om man läser domen. Jag blev lite orolig på sidan 13-14 nämligen. För jag tror inte jag förstod det riktigt. Jag är ju trots allt inte jurist. Det bör betonas. Men,
det går att reparera, vet du. Man får söka.
Ja, jag tror att det är lite för sent för mig. Jag har valt bana. Men där skriver de i alla fall på sidan 13, sista paragrafen. Någon uttrycklig bestämmelse motsvarande direktivets parodiundantag eller trestegsregel togs inte in i upphovsrättslagen vid genomförandet av Infosoc-direktivet. Beträffande trestegsregeln uttalade regeringen att restriktivitet och tydlighet måste råda vid införande och tolkning av inskränkningar i upphovsrätten. Reglering av inskränkningar borde enligt regeringen endast förbehållas lagstiftaren. Och det förstod jag som att regeringen vill inte att en domstol inför det här, utan att det ska vara förbehållet dom eller riksdagen.
Ja, men nu har vi trots allt viss maktdelning här, ja, i landet. Fortfarande. Viss,
ja, det verkar maktdelning. Ju så, onekligen.
Och då är det så att den här domstolen har tydligt uttalat att det finns ett parodiundantag och det som du har gjort faller under det, och det överensstämmer också med EU-rätten.
Ja, de fortsatte ju med att skriva efter direktivets trestegsregel, och det är de här tre definitionerna då på satir och parodi som EU har tagit fram, ansågs för allmänt hållen för att ligga till grund för lagstiftning, alltså i Sverige. Och det är ju konstigt, för vi har ju så kallat parodiundantag som inte har några som helst definitioner av vad parodi eller satir är. Och då blir man lite förvånad över att regeringen, när de ändå har tillgång till EUs definition, vägrar införa den i svensk lag.
Men nu är domstolarna självständiga, och när de har sett vad du har gjort, och de har ju skrivit flera gånger att du har redogjort väldigt noggrant för varför du har använt tigern på det sätt du har gjort, och precis hur du har tänkt med var och en av de små modifikationer. Så det var riktigt spännande att höra faktiskt. Därför det är svårt när man bara ser bilden att, ja, det kan man inte göra sig en föreställning om alla de olika tankar och jämförelser som ligger till grund för dina val av designer där. Så att det har domstolen tagit till sig och sett att det här är en parodi, det har ett syfte. Det hade inte som syfte att förlöjliga vare sig just den här tigen eller Bertil Almqvist, eller för den delen Marie André, även om den effekten nog inte var helt oönskad kanske.
Nej, heller. Det var en bonus.
Men utan att syftet var ju att förlöjliga själva idén. Att man säger att det här är en svensk tiger betyder att vi ska vara tysta. Och vad har hänt i verkligheten? Nej, vi har fått en tystnadskultur.
Ja, och jag tycker det, precis det. Domstolen skriver ju här att det vad du förlöjligar egentligen, det är då den kultur som den här tigen har kommit att förknippas med. Va? Det vill säga konceptuellt.
Och uppmuntrar till.
Och uppmuntrar till. Va? Mm. Och där tycker jag att domstolen på sin juristprosa faktiskt har formulerat precis det som du formulerade i när du blev förhörd av både åklagare och Monique då, och inför rätten. Liksom att, ja, och sen så, jag kommer nog aldrig glömma det här. Jag önskar att jag lever i ett land som, där en bok döms efter sitt innehåll och inte efter sitt omslag. Och det är ju precis vad domstolen har gjort. Va? De har ju bedömt hela verket. Så att det här är ju, jag tycker det är en stark dom.
Ja, men vi får hoppas dock att själva innehållet i boken har verkshöjd även om omslaget inte har det.
Ja, jo, men att, nej, men alltså grattis. Alltså. Det här är en enorm framgång, och jag tror att det, och Monique gjorde ju bra ifrån sig i rätten, tycker jag. Så att det får du framföra till henne om hon inte nu lyssnar på den här podden.
Det hoppas jag att hon gör, för då kan man nog säga att hon i slutpläderingen var verkligen on fire, även om det var lång dag.
Ja, det var en lång dag, och det var precis i mål, och man såg hur domaren satt och tittade på klockan och när han gjorde, ska vi ta reservdagen eller inte? Va? Och det var tur att det inte blev reservdag, och då säger jag till Monique, väldigt bra jobbat.
Ja, därför att det som var glädjande efter det här om att regeringen inte vill införa trestegsregeln i själva domen på sidan 14, det är att Patent- och marknadsöverdomstolen fann dock att det fanns ett svenskt parodiundantag och att detta skulle tolkas konformt med EU-rätten. Och sen så skriver de, det handlar därmed om en inskränkning i upphovsrätten innebärande att den så kallade trestegsregeln blir tillämplig. Så då, som jag tolkar det, så är väl då trestegsregeln ändå tillämplig i svensk lagstiftning efter den här domen, eller?
Ja, den var väl tillämplig redan innan, men nu har ju domstolen visat hur man använder den, i vart fall i det här fallet.
Okej, ja, det är fortfarande så att vi skulle nog då behöva ett riktigt parodiundantag inskrivet i lag.
Ja, men har du tänkt sluta jobba, Aron?
Nej, jag har inte tänkt sluta
jobba. Jag förväntar mig att du ska göra många, många fler parodier.
Jo, absolut. Men frågan är om man kan göra någonting som slår det här i Sverige. Jag menar, vi har väldigt få heliga symboler i Sverige. Eller? Kan du komma på fler så tar jag tacksamt emot alla tips. Så kan vi ses i tingsrätten flera dagar, Liselott.
Du har hela Svenska kyrkan har ett helt koppel och de ska vi ta tag i alldeles strax.
Ja, okej. Okay. Ja, men där ser man. Ja. Är det så?
Ja, men det är, om du frågar dem så har en rad med symboler som är heliga för dem.
Okej.
Okay. Ja, det räcker för mig, för att, jag menar, maken till korrupt organisation.
Ja, jag har just införskaffat den här boken av Johan Sundén.
Aha, 68-kyrkan. Det är en av de faktiskt decenniets viktigaste böcker.
Är det så?
Ja, jag vågar påstå.
Ja, jag har inte börjat läsa den än, men jag ser fram emot det. Och det här blev ju en konstig inspelning, för vi hade ju tänkt egentligen att ha bokklubb du och jag idag.
Ja, men vi kommer tangera det, för att vi är snart inne på det ämnet.
Jaha, okej.
Nej, ja, men det...
Hur hade du tänkt att glida in på det då?
Ja, lite grann, för att jag tror att det finns ju då som... Då, jag tror att det är en villfarelse här med eller säg så att nu ska vi vara lite folkbildande här, du och jag, idag. Att du kladdar ihop en bok på några hundra sidor och sen så tar du en tiger och sen så kladdar du ihop det. Och så hoppas du att alla fattar det här. Och sen så, som bas har du, hur många år som stand-up?
Ja, det är väl över 10, ja, när började det? 2007 någon
ja,
gång?
Så 13,
det är väl...
14 år, ja, som stand-up. Men nu är det så här, dagens bokklubb som du och jag hade planerat in. Det handlar om en bok från Gilbert Ramsay och Mutaz al-Hader. Och den heter Joking About Jihad. Och Comedy and Terror in the Arab World. Du har haft av lätt insedda skäl lite svårt att liksom läsa hela boken till idag, så då tänkte jag ändå det, vi ska prata lite grann det som någonstans räddade dig, eller om man då säger från en fällande dom, det är hur du jobbar med humor och satir.
Vad har du lärt dig i den här boken då, Johan?
Det är hur du jobbar med humor och satir. För det här handlar ju, liksom, den här boken handlar ju väldigt mycket om bland annat amerikanska underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten, hur de jobbar med så att säga, kontrabudskap mot alltså, islamiska statens terror och rekrytering. Och det är alltså omfattande psykologiska studier om hur reagerar folk på antidote, alltså på humorn som så att säga, motbudskap. Och sen så då har man kommit fram att humorn är väldigt bra. Men den måste alltså varje budskap måste byggas upp vetenskapligt.
Mm.
Så att jag menar, och det är även din roll som stand-up. Jag menar, innan jag träffade dig så hade jag ingen aning om hur en komiker jobbar. Men ju mer jag lär känna dig, alltså du bygger ju upp, precis som du beskriver nu, det här är en svensk tiger. Hur du jobbar med skuggan, vad symboliserar den, det här jungianska, det här svarta hålet som vi har, de här skuggorna som vår historia kastar över oss och som vi inte riktigt förstår och menar. Och det, du vänder på hela det här budskapet, så att säga. Och det här är så som den amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänsten de jobbar med just när de ska lägga antibudskap mot islamiska statens rekryteringsvideos bland annat. Och det här såg jag, det var ju som jag ringde dig, nu fattar jag äntligen hur du jobbar.
Ja, och det, jag har ju fått en del klagomål på att min bok inte följer, vad ska man säga, akademisk historisk praxis. Alltså jag följer inte deras teorier och modeller och metoder. Men det beror ju på att jag sysslar med humorstudier och det här är analys av ett skämt. Och då är det så att då blir det vad man kallar för cross-cultural studies på engelska. Det vill säga att det är väldigt många akademiska discipliner man måste ta hänsyn till, alltså psykologi, filosofi, statsvetenskap. Du måste liksom gå igenom alla för att se vad svaren på i princip varenda teoribildning erbjuder dig. Och sen får du liksom ta hänsyn till det när du försöker ta reda på vad det är som är roligt med det här.
Ja, om det är roligt eller svart roligt eller vad man säger. Nej, men, och jag tyckte liksom någonstans att det var... när jag hade läst första kapitlet då i den här boken Joking About You här, liksom, och just hur du jobbar. Och det är lite grann det som jag pratade nu på morgonen, så tog jag en kopp kaffe med Lars Vilks som råkar befinna sig i Stockholm några dagar. Och vi pratade också om just det här, hur han arbetar med satiren i konsten just då, för att det ger liksom en motgift. Och han är ju oerhört kunnig i islam. Mm. Så att han gjorde rondellhunden, det var inte så att han satt och nu ska jag måla eller göra en blyertsskiss på en rondellhund och nu blir nog alla jättearga, utan han visste precis som du visste, han visste exakt vad han gjorde och exakt var han slog, precis som Charlie Hebdo vet vad de slår när de slår på sina karikatyrer. Och det här går ju in i varandra, alltså just det här konsten, satiren, parodin som motmedel, inte så att säga mot de här radikala och radikaliserande budskapen, och framförallt också i ditt fall historieförfalskning, historieförvanskning, alltså, och historierevisionism. Och, alltså, då måste man arbeta på det här sättet, och han jobbar ju väldigt mycket med psykologin som underliggande, vad är det jag ska adressera och det ena med det. Och så det finns enorma paralleller. Så vi satt och pratade om det här faktiskt en och en halv timme nu på morgonen. Det finns enorma paralleller. Så att, nu har inte han läst Joking About Jihad, men han jobbar med samma mekanismer. Och det är det som är absolut spännande. Och så att vi har enats om, nu blir det lite cliffhanger för lyssnarna här. Va? Och när jag och Liselott, vi kom in genom dörren 2 minuter innan Aron satte på bandspelaren här, så jag och Aron har typ pratat om en liten cliffhanger. Jag och Lars Vilks har en idé. Vi har en plan.
Okej, okay. Ja, men då får det bli en cliffhanger, för den ska vi väl inte avslöja i
podden? Den ska vi inte avslöja i podden, men den ska vi däremot genomföra.
Okej, intressant. Så ni erbjuder mig chansen att ställa mig framför ett kulregn igen, helt enkelt.
Oh ja!
Ja, vad trevligt. Ja. Det är då man känner att man lever.
Ja, är vi inte snälla?
Jo, ni är fantastiskt snälla. Om man inte offrar juden på det här altaret nu, så kan man offra honom på ett annat altare senare.
Dann haben wir andere metoden.
Ja, men... Sammanfattningsvis, Liselott, för att återvända till domen, är det någonting mer du vill tillägga?
Ja, förutom att nu är vi hos dig och det här är en seger för dig, men jag tycker att det är en seger för yttrandefriheten. Och jag tycker att det är en seger för alla de som fortsätter, vill och tror på att vi är fortfarande landet med världens äldsta i lag fästa yttrandefrihetsrätt, och vi ska fortsätta bevara den, och den ska inte inskränkas därför att någon känner sig kränkt eller därför att någon gör någonting som någon annan inte tycker om på det ena eller andra viset, och vi ska inte använda försiktighetsprincipen åt det hållet i svensk rätt, utan vi ska bejaka den, och vi ska använda yttrandefriheten till att uttrycka precis det som vi gillar och framförallt det som vi inte gillar. Och gör man det med humor, så desto bättre.
Jag tycker du kan läsa upp just den där meningen som du sa, bästa meningen, så att det liksom verkligen bränner in hos lyssnarna nu. Jag tycker för den är lysande. På sina 17.
Den var det, ja, exakt.
För det känns ju som att det är rätt meningslöst att ha en långtgående yttrandefrihet om medborgarna väljer att inte utnyttja den överhuvudtaget.
Mm. Ja, och då blir det självcensur, därför att en annan dom än det här, det hade mer än någonting annat lett till dig och dina kollegors självcensur. För du har ju sagt det också många gånger innan den här domen kom, att vad blir det av det här? Blir det några komiker? Om man inte får göra parodi på någonting, ja, då har vi på riktigt inget som är roligt längre. Nej. Jo då, den här meningen som står i domen, som jag tycker att man verkligen kan gulmarkera här, då skriver de: det faktum att parodin kan provocera ligger i dess natur och gör den inte otillåten i sig.
Så då vet du det, du som lyssnar på det här. Att provocera är tillåtet.
Ja, det är väl det du och jag försörjer oss på.
Tydligen. Jag vet inte om du provocerar så mycket. Du brukar bara undersöka saker, skriva ner dem, och sen så blir man provocerad av vad du har undersökt och kommit fram till.
Men det märks väl ibland i både.
Ja, du är lite raljant ibland.
Ja, ja. Men det är någonstans att det är den adrenalinkicken som kickar igång nästa artikel.
Så kan man ju se det. Absolut. Mm. Då vill jag tacka så jättemycket för att ni har varit här, Liselott och Johan. Tack så jättemycket.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.